Okej, det här är avsnitt 67 av Stormens utveckling, en podcast för området kultur. Jag heter Ola Söderholm och med mig här i Malmö musikstudio för andra gången i den här poddens historia är Nina Björk. Hej!
Hej!
Ni vet vem Nina är, säkert ni som lyssnar, men ja, hon är författare, kulturskribent, debattör och har skrivit ett antal fack- och debattböcker. Och det är då den senaste som kom ut nu tidigare under hösten som ska vara någon slags avstamp för samtalet här. En bok som heter Om man älskar frihet, tankar om det politiska, som är en analys och kritik av liberalismens idé om individuell frihet och hur den skiljer sig från det du kanske anser skulle vara en mer förverkligad individuell frihet. Eller skulle du själv sammanfatta det? Vad är liksom överskriften, ingressen som förklarar den här bokens ärende och syftet med att skriva den?
Om man älskar frihet så krävs det här och det här. Ni säger att ni älskar frihet, men eftersom praktiken som ni stödjer gör så här och så här, så blir det inte frihet i slutet.
Att liberalismens idé och praktik inte går ihop, kanske?
De säger, jag håller nästan alltid med vad borgerliga tänkare säger att de tycker om för världen. Så som demokrati och individualism, alltså inte privatisering utan individualism, är att var och en ska få blomstra som en unik personlighet. Och frihet. Men jag tycker att den kapitalistiska praktiken gör de där värdena väldigt svåra att förverkliga, och liberalism är inte samma sak som kapitalismen. Om man tänker att kapitalismen är vårt produktionssätt, vårt sätt att försörja oss, som bara är. Den har ju liksom inga åsikter eller ingen ideologi. Och sen är det ju ändå så att liberalismen försvarar den praktiken eller det produktionssättet. Så på det sättet så borde den kunna se när praktiken går emot dess egna värden.
Precis, ja, väldigt övergripande temat. Men vi kanske kommer in på mer detaljer efterhand då. Men jag tänkte att vi skulle fokusera ganska mycket på det första kapitlet i boken. Som, ja, och det är inte för att jag inte har kommit längre, utan jag har faktiskt läst hela boken. Men det är att det första kapitlet, där behandlar du ett tema som har varit lite i ropet allmänt senaste tiden. Så man kan knyta an det lite grann till en debatt som varit överhuvudtaget. Och det är att du där ägnar dig åt kritik av meritokrati. Kritik av meritokratin som ideal. Men meritokrati, alltså, det är då tanken på att socialt ursprung, samhällsklass, kön, etnicitet, kontakter, nepotism, att sådana saker ska inte vara avgörande då för ens yrkesmässiga sociala avancemang, utan det ska vara då begåvning, utbildning, hårt arbete, driftighet, det ska ligga till grund för ens position. Ju duktigare man är, desto högre når man. Att det är tanken med meritokrati, och vad är problemet med det?
Alltså, jag kritiserar inte meritokratin för att den inte fungerar. Eller det är inte... Ja, det gör den väl inte. Men liksom, det är inte min huvudsak. Alltså att vissa människor som faktiskt är jättearbetsamma och strävsamma och begåvade inte kommer så högt upp som de borde, för att vi har kanske fördomar. Vi diskriminerar invandrare eller sådär. Utan problemet är ju att det här, meritokrati menar jag, är vårt främsta sätt att legitimera det ojämlika samhälle som vi lever i. Ojämlika samhällen är ju ingenting nytt, men det historiskt nya är ju att vi inte längre kan hänvisa till sådana saker som Guds vilja eller naturens ordning. Utan vi säger ju nu att vi tror på alla människors lika värde, att vi föds. Det är inte så att adelsmannen eller bara mannen är mer värd än ofrälse eller kvinnan eller så. Och då så har vi det här meritokratibegreppet eller den institutionen som ett sätt att ändå förklara att vi lever i ojämlikt samhälle. För då kan detta ojämlika samhälle vara rättvist till skillnad från forna tiders orättvisa ojämlikhet. Hur kan det vara rättvist? Jo, genom att alla får lika möjligheter. Och så får man visa vad man går för, och sen så får vi olikhet i utfall, som borgerliga tänkare tycker om att säga om, eller benämna ojämlikhet som olikhet i utfall, alltså olika lön, olika status, olika makt. Vi får ju också olika livslängd beroende på utbildningsnivå. Vi får också ett antal år i slutet av livet när man lever fler år och är frisk om man har en hög utbildning. Och därför tycker jag att det är viktigt att syna den institutionen som legitimerar ojämlikhet.
Mm. Det finns två problem med meritokratin. Det är dels att den inte funkar, men det är inte det viktiga. För även om den funkar så är den ändå av ondo.
Ja, men om vi säger att den skulle funka, som då är helt orealistiskt, för då så skulle man, för det första så kan ju inte barn växa upp i familjer i ett ojämlikt samhälle, för att det har visat sig att föräldrarnas utbildningsnivå är den enskilt viktigaste faktorn för barnens utbildningsnivå.
Mm.
Och man väljer ju inte om man ska födas till en universitetsutbildad förälder eller inte. Så om meritokratin ska fungera så måste barnen tas från föräldrar så fort som möjligt och vistas på institutioner, kanske där utbildad personal då behandlar alla barn lika så att man får de här lika möjligheterna sen när tävlingen börjar i skolan. Det ser jag väldigt få som kräver. Även om man får ju ge socialdemokratin nu att de i det här fallet, jag ser socialdemokratin som liberala i det här fallet, faktiskt föreslog obligatorisk förskola från 2 år.
Det var en motion om det i vintras, va? Ja.
Nej, det var väl rätt.
Var det inte från 1 år till och med, eller? Nej, från 2 år var det kanske.
Ja. Nu var det från 2 år.
Okej, okay, ja.
Från ja, kanske någon månad sedan lade de den, tror jag.
Okej, okay, mm.
Och det är ju en bra början för att ta så att man undviker föräldrar.
Mm.
Men då får man nog ha ganska långa dagar så att föräldrarna ändå inte hinner påverka för mycket.
Just det.
Och för att det ska vara helt lika möjligheter så bör barnen naturligtvis tas direkt från föräldrarna. Men det är ingen som föreslår, för att det vill man inte. Tack och lov vill man inte det. Men det krävs egentligen om meritokratin skulle fungera.
Om man ska dra den liksom tanken till sin logiska slutsats, ja, så måste vi uppfostra alla barn på institutioner för att de ska få exakt likadana förutsättningar då.
Precis, men då
ingen får vara hemma hos sin akademiker
eller sin outbildade förälder. För då blir det olika input liksom, som barnet har inte valt det.
Kan inte stå och titta på en tom eller full bokhylla så att säga någonstans. Nej. Utan det måste vara samma bokhylla på institutionen. Mm.
Och sen, men även om det hade, om de då hade föreslagit det, varit konsekventa, om vi hade praktiserat det här, okej, då hade vi ändå fått göra en sak till, nämligen att antingen klona alla människor så att vi är genetiskt likadana.
Mm.
Eller säga att biologi, gener, medfödda förmågor för skolprestation finns inte. Alla är lika presumtivt talangfulla eller inte talangfulla.
Antingen, eller du menar att vi har den inställningen till att det är så det är?
Ja, antingen måste vi låtsas att det är så det är aktivt, liksom säga det för att vi ska vara konsekventa, eller klona. För att det är ju bara faktorer som individen själv väljer som ska spela roll. Och man väljer ju inte om man föds med en fallenhet för kognitiva uppgifter. Alltså den sortens kunnande och den sortens sätt att vara som uppmuntras i skolan. Det väljer man inte. Man väljer inte sina gener. Så att det är ju inte en faktor som individen själv kan påverka. Alltså så ska den egentligen räknas bort för att meritokratin ska fungera.
Ja, just det.
Jag har väldigt svårt att se det samhället framför mig. Men säg att det skulle, på något sätt, vi klonar eller det visar sig att genetik inte har någon som helst betydelse för människors prestation.
Mm.
Och alla barn är på inskolan. Säg att vi gör det. Skulle meritokrati då vara bra? Alltså då skulle det ju vara, drömmen om en totalt fungerande meritokrati kräver då att man tänker att det bästa som finns är att en person som har misslyckats med sin skolprestation, med att få ett välbetalt yrke, kanske med att få ett yrke överhuvudtaget. Den personen ska veta att det är bara mitt fel.
Mm.
Och likadant den som då har varit framgångsrik och klättrat upp i den här samhällspyramiden som man vill att samhället ska vara istället för en platt äng. Man har klättrat upp. Den ska veta, den kan verkligen slå sig för bröstet liksom. Det här är vad jag har gjort.
Mm.
Alldeles, alldeles ensam. Och om vi tänker det som utopi då, så tycker jag inte den är vacker. Jag tycker den är jättesorglig. Och jag förstår inte hur man tror att någonting gott ska komma ut ur ett samhälle där klyftorna existerar, pyramiden, det finns olikhet och utfall. Och pyramid, så att det är flest här, det är fler ner än uppe. Jättemånga människor vet, jag är värdelös.
Mm.
Alltså jag tror verkligen inte det är bra för den enskilda människan. Och verkligen inte för samhället heller.
Ja, det är som nästan en, på sätt och vis då, en brutalare hierarki än den förmoderna hierarkin då. Att alla förtjänar sitt misslyckande.
Mm.
Och,
det är drömmen att alla ska veta det, att alla förtjänar.
Mm.
Och förr kunde man säga, ja men det är för jag är tjej. Eller det är för jag föddes.
Föddes som träl.
Ja.
Eller någonting. Mm.
Det är faktiskt ändå mer humant just det.
Mm. Ja, precis. Aspekten. Kanske inte generellt på alla vis, men just nej, i den aspekten
nej,
av
inte,
det.
Nej, inte på alla vis, absolut.
Men, nej, precis. Nej, men och, man har, och nu har man då den meritokratiska eliten liksom rättfärdigar sig då inte med hänvisning till Gud, utan man är liksom rättfärdigad per definition. Alltså om du är elit så måste du förtjäna att vara det. För varför skulle du annars ha hamnat i en hög position? Att,
ja.
Ja.
Mm. Man kan ju inte, alltså vissa kan ju med rätta idag säga att jo, detta är drömmen, men den är inte riktigt uppfylld, så kan ju bero lite på slump, men slutmålet måste ju vara att det absolut bara är den enskilda individens förtjänst eller fel, hur dess utfall i livet blev.
Ja, men du menar, det känns som en ganska iskall dystopi bara.
Ja, men det är ju utopin om meritokrati, om man tänker igenom vad de säger. Och nu, det här som vi har pratat om nu, det är ju absurt liksom. Mm. Det är ingen som säger vi ska klona eller vi ska ta bort barn från föräldrar eller det finns ingen genetiskt arv eller sådär. Men det passerar hela tiden, fast det är bullshit liksom. Mm. Och det där, tänker jag, hur kan man bara säga saker alltid? Utan att det händer, liksom utan att någon, hur kan det passera? Och sen har jag, det måste ju vara bara helt enkelt att det är för att det är så nu. Alltså, nuets praktik är så starkt. Och det har det säkert varit i alla historiska skeden. Mm. Att man behövde väl inte vara 100% konsekvent någon gång, liksom. Men,
hur menar du med alltså, nuets praktik när det gäller att ha meritokratin
ja,
som ideal?
Och kunna säga att den kan leda till likhet i möjligheter. Hur kan det passera, liksom?
Ja, det är någonting som sägs bara som en truism, fast det är svårsmält om man tänker lite mer på det.
Det är
bara
svårt att tro på om man tänker på det, ja.
Mm.
Och jag tror att det bara är, men om det är bullshit så är det ändå jävligt viktigt bullshit, eftersom det ändå legitimerar en så för mig avgörande sak som ett ojämlikt samhälle.
Just det. Försvaret av ojämlikheten idag går ut på att vi alla deltar i en rättvis tävling. Och det liksom är vårt unika försvar då idag för ojämlikheten.
Ja.
Till skillnad från att det är Guds vilja eller något sånt som det kanske har varit för.
Mm. Eller naturens ordning eller så. Men sen efter jag hade skrivit boken så tänkte jag, men varför går det bara hela tiden? Och så kom jag på det, att säga sakerna. Sådär. Och sen så kom jag på det här med att nej, men det är ju bara för att det är vår praktik. Liksom. Och sen så läste jag Johan Hakelius. Han är författare och kronikör. Han skrev i, tror det var i tidningen Fokus.
Mm.
Nu ska jag har tagit med mig.
Okay.
Jag har inte tagit med mig hela, men han skrev att om det här med meritokratikapitlet i min bok, så skrev han: visst är det viktigt att vara tydlig med sina definitioner och inte låta konsekvenserna av tankelinjer höljas i dimma. Men om man försöker definiera och bevisa sig fram till sina politiska slutsatser, gör man det nästan alltid på bekostnad av rimlighet och verklighetsanknytning, skrev han. Och då tänkte jag, okej, vad är det som händer här? Alltså, han menar att när jag försöker visa det orimliga och icke-verklighetsanknutna i tanken om meritokrati, då är det på något sätt orimligt och overklighetsanknutet att göra det. Men han får hänvisa till en rimlighet, men jag får det inte. Och vad är det som avgör när man får det och inte får det? Och då kommer jag bara fram till att ja, men det är bara nuet. Det är bara praktiken. Man behöver inga argument. Han behöver inga argument. Jag behöver argument. Alltså man kan vara så slapp om man gillar det som är.
Men det är bara att tänk inte för mycket på det. Eller, jag menar, eller vi bara säger vissa saker.
Ja.
Och samhället är som det är. Det puttrar på.
Ja.
Det är lite bra, det är lite dåligt.
Ja.
Visst kan du hålla på och älta att när Tony Blair pratar om meritokratin att det inte är helt vattentätt resonemang.
Ja,
men skit i det.
Men skit i det.
Ja.
Nej, men jag fattar väl också att om jag hade gillat status quo hade jag väl kanske också sagt sådär. Och jag menar, de flesta dagar säger man väl så.
Mm.
Och det är ju bara för att jag har haft tid att tänka. Det är väl för att jag har vissa politiska åsikter, men jag har haft tid att tänka och sådär. Men då tycker jag att ändå man kan säga det. Så som du sa nu.
Ja, just det. Mm. Ja, men det är väl bara som någon sådär.
Skit i det. Ta oss inte på orden, bry dig inte om det. Det grejer låter bra.
Men det är väl bara att man måste ha en, alltså det är väl bara som, inte vet jag då, religiös legitimering eller naturens ordning legitimering av olika samhällen historien, genom historien, att man bara behöver en, Man behöver bara en berättelse då, som är någon slags
och det kan vara science fiction, eller det kan vara Gud, eller det kan, ja, det är saga liksom. Och det är det i vår tid också, och vi ska inte kräva mer av det än det.
Jag vet inte, ja, men det är som att i historieböckerna om vad franska revolutionen betydde, så står det olika för franska skolelever och brittiska skolelever. Båda de berättelserna är ju lögner. Både de brittiska barnen och franska får lära sig i viss utsträckning då. Men båda funkar i sina kontexter.
Mm.
Att det bara är så med våra berättelser.
Okej. Okay. Ja, men då funkar Hakelius berättelse i vår kontext. Men jag försöker sabotera den.
Det var väldigt krystat. Och få berätta att vi säger något lite slappt om meritokrati som vi inte orkar tänka igenom så mycket.
Och det gör
att alla blir väldigt...
Det är kanske vår berättelse att vi säger något slappt som ingen orkar tänka igenom.
Nej, men det får ändå samhället och det blir ett smörjmedel som får samhället att gå runt på något sätt, på något hjälpligt sätt. Ja, jag vet inte. Men det var... För det tog också upp det här med att begreppet meritokrati det här rör då från en som heter Michael Young, alltså en brittisk författare eller
sociolog
var han, okej. Men att han skrev en roman som var någon slags då framtidsdystopi så 1984, det sköna nya världsstil som heter The Rise of Meritocracy. På 50-talet skrev han den, och det var första gången ordet meritokrati användes. Men att det då var att han då beskrev den här dystopin som du liksom beskriver då, men att det snabbt i politisk retorik bara plockades upp då som en utopi istället, från Reagan och framåt ungefär.
Ja.
Det är ju märkligt hur det kan tolkas. Det tolkas ju verkligen som något instinktivt positivt i det allmänna medvetandet.
Ja. Då. Men hans fiktion har ju också precis att det började med att man förstod att engelsmännen då, som är sin aristokrati och sin tröghet och klassamhällets fortfarande verksamhet, att klassamhället fortfarande är verksamt i det brittiska samhället, att de kom efter i handelskonkurrensen, i den globala handelskonkurrensen, så därför måste de urskilja tidigt genierna och utbilda dem. Och, ja. Och det är precis vad Tony Blair, som hade som sin mantra meritokrati, just med hänvisning till den globala konkurrensen. Om brittiska skolelever ska klara sig så... i konkurrens med kinesiska, så måste vi...
Just det. Men det är klart, det är väl kanske då att det är att göra en dygd av nödvändigheten då. För att det är så att de var tvungna att skärpa sig då med sitt gamla stelbenta aristokratiska klassamhälle för att konkurrera med kineserna.
Så kan det vara. Och jag menar, jag försvarar inte ett stelbent aristokratiskt klassamhälle. Och många saker vi gör förklaras ju av att vi måste... hävdas i den globala konkurrensen. Det kan ju vara sant, men man kan ju också säga då är vi alltså inte fria. Då lever ju inte det här systemet till frihet, eftersom vi böjer oss inför någonting som heter global konkurrens som motiverar en massa saker. Då är ju inte vi in charge liksom. Då är det någon annan makt som är, och då är vi inte fria.
Nej, precis, för att det är att det där är du inne på i boken också då, att man försöker då försvara meritokratin som att det är rättvisa och frihet. Och sen kanske om de argumenten börjar tryta kan man lite grann glida över till att ja, men det är ändå bra för att det är effektivt. Det är liksom vad ekonomin kräver. Men då, ja, då är man ju inne på ett annan typ av rättfärdigande.
Jo, för i just meritokratikapitlet så fokuserar jag ju på det som är ett argument för rättvisa. Alltså att ojämlikhet kan vara rättvis. Så det är ju det är rättvisan som meritokratin ska leva upp eller försvara eller så. Sen det här att ojämlikhet eller olikhet utfall är det ekonomiskt effektiva. Då kan det ju finnas vissa som faktiskt är konsekventa när de tänker och säger att ja, det har inget med rättvisa att göra. Det har inte med moral eller att du får vad du är värd, utan det här sättet att marknaden bestämmer ditt värde, det är det sättet som visar sig vara mest effektivt. Vi får en större växande kaka. Och det är ett annat försvar.
Just det. Ja, men jag tänkte lite också på amerikanen Michael Sandel. Han är professor i politisk filosofi. Och du hade refererat till honom någonstans i din bok här. Men det var en av hans tidigare böcker. För att, alltså just apropå meritokratikritik, så har han nu... i sin senaste bok, hans senaste bok heter The Tyranny of the Merit, och den kom också i år. Och han har liksom, det har varit mycket uppmärksamhet kring hans meritokratikritik senaste tiden. Och han skulle väl knappast beskriva sig själv som socialist, tror jag. Men han är också inne på en sån här liberalismkritik och meritokratikritik. Att han menar på att det är ett misstag att vi så mycket då har outsourcat till marknaden att avgöra vem som är värdefull, vem som bidrar med ett värde till samhället. Det att pengarna vi tjänar är måttet på vårt bidrag till allmännas bästa. Men att han menar på att vi istället bör ta in det i den politiska sfären och i demokratiskt samtal, diskutera och argumentera för vad som är värdefullt och vad som är ett gott bidrag till det gemensamma. Och han pratade om problemet med det meritokratiska idealet, att det finns då det som är vår tids elit, det är väl det som du också är inne på mycket, just där hög utbildning, en sån stark predikator liksom på långt hälsosamt liv, men att att vår tids elit är människorna som har en minst 4-årig universitetsutbildning. Och den då meritokratiska idén om rättvisa, det är som sagt att alla ska, om de har förmågan, kunna skaffa sig en minst 4-årig universitetsutbildning. Men de flesta kommer inte göra det då. Han påpekade att det är en tredjedel av USAs befolkning som har en utbildning på den nivån, 4-årig eller högre. Och 2/3 då har inte det, är då tillhör någon som är left behind, som man brukar säga. Och att han kopplar ihop den här liksom växande skillnaden i status mellan meritokratisk elit och de andra, han kopplar det till den populistiska revolten med Donald Trump rösten och så vidare, att meritokratin skapar den här liksom den här ilskan och det här resentimentet. Att han menar att det finns liksom en, att han menar på att det finns liksom en stark logik i ett då så här förment meritokratiskt system, att de mindre framgångsrika tillskriver eliten en nedlåtande attityd. Det var lite det jag var inne på tidigare, kanske just det med att man förtjänar sin position. Jag kan läsa bara, det var en understreck av Sandells bok i Svenska Dagbladet, så sammanfattade filosofiprofessorn Martin Gustafsson det så här. Han skriver att de framgångsrikas hybris rymmer en nedlåtande inställning mot de som inte lyckas klättra lika högt på samhällsstegen är inte bara en psykologisk iakttagelse. Ett konsekvent meritokratiskt tänkesätt implicerar att de mindre framgångsrika är mer obegåvade och eller slöja än de framgångsrika. Om de rika och mäktiga i ett samhälle påstår sig leva i en meritokrati är det alltså helt följdriktigt av de mindre framgångsrika att tillskriva dessa framgångsrika en sådan nedlåtande attityd, oavsett om de lyckade medvetet känner ett sådant förakt eller ej. Slutcitat. Så att det går nästan, om man lever i ett sånt samhälle, om man lever i ett system där alla tror på meritokratin, det går nästan inte att så här, hålla på och göra försäkringar om att jag inte ser ner på dig, för att det är implicit i systemet, om du tror på det, att du gör det nästan då. Men också där då, som vi nämnde tidigare, att det då i den moderna meritokratin på sätt och vis nästan är värre då att misslyckas än i den förmoderna hierarkin. Även om jag inte säger att det var bättre förr att tillhöra de lägsta kastarna i allmänhet. Men just bara i den här aspekten att liksom att det meritokratiska tänkesättet som genomsyrar samhället säger att alla förtjänar sin position. Alltså ditt misslyckande beror på din avsaknad av talang och kämpaglöd, inte på att du föddes fel. Och att det leder till en så här speciell form av förödmjukelse och en så här speciell form av resentiment hos de missgynnade. Att det är förbittring mot eliten kombinerat med självtvivel. Och de framgångsrika kommer också på ett speciellt sätt jämfört med tidigare epokers aristokrati så här berusas av en självbelåten hybris, menar han då. Som också då gör att deras känsla för liksom det gemensamma goda urholkas. Att de nya eliterna behåller de gamla aristokraternas laster men har inte deras dygder. Att, det är kanske tveksamt, jag vet inte hur mycket dygder de hade för. Men det här är väl då en lite så här konservativ kritik av det snarare. Men att de ser det inte som att de har haft tur för att de har hamnat där de har hamnat. Eller att med deras position följer ett ansvar. De är inte skyldiga någon något, utan de har ju bara sig själva att tacka för att de är där de är.
Men det är ju väldigt intressant psykologiskt. Alltså om man tänker att psykologi inte handlar om var och en och barndom kanske eller så där, utan att det finns någon samhällspsykologi eller så där. Så det som du sa nu skulle ju vara en existentiell psykologisk följd av en samhällsutveckling och den här berättelsen som vi talade om tidigare kanske. Om meritokratins existens.
Ja, precis. Ja, men det är som intressant det där just att det är att tror man på meritokratin så, jag vet inte, så blir den här liksom nedlåtande inställningen mot de som inte är eliter från eliten. Ja, den blir nästan så här inbyggd i systemet på ett sätt nästan obehagligare sätt än den gamla hierarkin.
Ja, lurigt kanske. Som man inte, men för jag tänker så här, säg att det behöver inte vara så just nu, men säg att det verkligen vore så att de begåvade, jag vet inte, man kan ju vara begåvad på många sätt, men på det sättet som skolan meriterar, eller på liksom fiffig med entreprenöriellt, man kan vara liksom om sig och kring sig och hitta på grejer så här, som man kan tjäna pengar på eller någonting.
Mm.
Men om man har sådana talanger och så, och det är verkligen, verkligen de, helt bara de som har de talangerna som klättrar uppåt och så, som det ska vara enligt demokratin. Men säg att det är så. Men är det, varför? Alltså, vad finns den moraliska grunden för att säga att de ska ha ett bättre liv än den som är inte bra på de här grejerna? Kanske är bra på att springa, eller inte bra på någonting. Kanske inte ens är snäll. Nej, men jag förstår vad jag menar. Alltså, vad ska man, hur ska man kunna säga att vi tycker det är rätt att belöna talangen, kognitiv kunskap, mer än talangen, fysisk styrka. Mm. Då kan man ju säga att i ett samhälle där det var väldigt viktigt att människor var fysiskt starka, så var det inte så konstigt att man gillade de människorna, för de bidrog ju då.
Mm.
Men skulle vi då säga att eftersom män som grupp till exempel är fysiskt starkare än kvinnor som grupp i allmänhet, skulle vi säga att det var helt okej att i ett sånt samhälle så fick männen leva längre och fick, alla kvinnor beundrade dem lite grann och männen hade rätt att se ner på kvinnorna lite, för de var ju verkligen fysiskt starkare. Det var inget fusk liksom, det var de.
Mm.
Det skulle vi ju inte. Och även om då den här eliten som,
eller i de gamla samhällena så gjorde man det, men du menar nu idag så.
Jag tror inte att man gjorde, alltså inte eller, jägare och samlare och så, de delade ju ändå alltså så, men man skulle ju kunna tänka sig ett sånt samhälle som hade en meritokratiprincip, men där det var andra saker som, som var de belöningsvärda egenskaperna.
Just det.
Men vi hade ju idag, om vi hade sett det, där att de verkligen hade då sagt, motiverat, ja men jag är ju stark. Det är klart jag ska ha det bättre. Det är klart du ska beundra mig, eller jag ska kunna ringa på dig om jag vill ha en påse chips.
Mm.
Alltså, då skulle vi säga, vad fel, vad dumt, dåligt tänkt. Men hur motiverar man då att de här kognitiva, det är värt att belöna mer än någon annan talang eller otalang.
Mm, just det, vi har liksom undantagit ett antal talanger från meritokratisk belöning då, men inte vissa, helt enkelt.
Mm. Och så är det väl i alla samhällen, men då skulle man säga så här, men i just vårt samhälle så behöver vi de här talangerna som vi belönar mycket. Vi behöver dem jättemycket för att vårt samhälle ska gå runt, och därför, om vi då inte belönar dem jättemycket, så skriver jag också i min bok att det är en vanlig tanke att man anstränger sig inte, eller man pluggar inte hårt, eller tänker inte jättefiffigt hur entreprenöriellt ska jag tjäna pengar, om man inte verkligen får en belöning som är högre och större än någon annan. Så det är ju en viss människosyn att människans drivkrafter är sådana.
Mm.
Och då kan man kanske säga att vi behöver det här så mycket. Ingen skulle vilja vara, vad är de högst belönade? Ja, i och för sig, det kan ju vara sant. För det var ju mest de som jobbar på bank, alltså sådana här, de som har hand om pengar, de har de högsta lönerna.
Mm.
Ingen skulle vilja jobba högst upp i en pyramid som har hand om pengar. Ingen skulle vilja vara diplomat, tror jag, läkare.
Mm.
Utan alla skulle vilja vara vilka som är de lägst. Det är sån här att sätta upp affischer till exempel, att jobba i någons hem.
Mm.
Alla skulle vilja vara det, skulle de här människorna som försvarar det här då säga. Vi kan inte ha ett samhälle där alla går och sätter upp affischer. Men det är enda sättet jag kan fatta hur man kommer runt det på något sätt.
Att det är bara den synen på liksom vad som är en mänsklig drivkraft då.
För precis. Man kan ändå inte, alltså, om man säger att det är den viktigaste jobben, det kan vi ju se nu när det var den här pandemin, när den är.
Mm.
Men då kom det ut någon lista på samhällsbärande yrken som skulle få ha rätt, även om, jag vet inte varför det kom det. Var det om förskolan skulle stänga? Så skulle de ändå ha rätt till barnpass.
Ja, precis.
Det kom någon sån lista.
De som skulle ha rätt till ja precis, barnpassning.
Ja, var det, ändå? Så? Ja, det var liksom, man kunde ta den och så drog ju det liksom motsatsen till de mest högavlönade yrkena. Mm. Det var ju vårdpersonal, transportsektorn, även sådana som städade offentliga platser. Så på något sätt vet vi ju att de här arbetena är just samhällsbärande.
Mm. Ja, men det där, Michael Sandel är också inne på det där med hur, med just de här, hur man ska uppvärdera de där samhällsbärande yrkena. Eller menar, för du, alltså du landar väl då, du tror på jämlikhet i utfall helt enkelt då. Att du landar i det socialistiska svaret på det. Att det är så vi borde ha det. Och alltså Sandel är väl, det känns som att han är kanske, han vill ha någon slags här då, omförhandling om hur vi värderar vad som är värdefullt, även om han inte är så radikal politiskt. Men ändå så att han liksom kopplar det här till framväxt av högerpopulism och så vidare, att han kopplar ihop den här då förbittringen mot den meritokratiska eliten till det liksom populistiska upproret, och han ser då lösningen är då att vi måste överge the rhetoric of rising, som man kallar det, retoriken om att vi ska stiga i hierarkin, retoriken om meritokrati, retoriken om att alla kan göra klassresor, liksom gå från det till en politik som har som sin främsta uppgift att se till att vi höjer statusen på arbetet, återställer arbetets värdighet, är något han pratar mycket om. Att det vanliga samhällsnyttiga arbetet som de flesta av de människor ägnar sig åt, alltså det arbete som inte då är en del av elitens arbete i kunskapsekonomin, i finans, akademin, media eller whatever, utan det andra arbete som de flesta människor ägnar sig åt, att vi måste höja statusen på det. Ja, att vi måste här, omvärdera värde och omfördela status och erkännande på något vis. Och att det nödvändiga liksom, villkoret för vad som är ett värdigt arbete och ett gott liv, det kan inte vara att man ska ha en universitetsexamen, utan vi måste liksom, fokusera då på att göra livet bättre och mer tillfredsställande för människor som bidrar till det allmännas bästa, oavsett om de har de här meriterna eller inte. Mm. Och då pratar han då delvis om det ekonomiska. Att han pratar om så här, alltså finansialiseringen av ekonomin, alltså då ökade ekonomiska klyftor, att klyftan mellan vinnare och förlorare har ökat. Men att det inte bara handlar om den ekonomiska ojämlikheten, menar han, utan också om så här retoriken som har kommit med den här liksom, ja, den här utvecklingen, den här attityden hos de som hamnar på toppen, att de förtjänar det och ser ner på dem där nere. Men, ja, men att han menar liksom att det som har demoraliserat arbete, gjort att arbete har tappat värdighet, det är att de som utför arbetet känner att deras bidrag är inte längre lika erkänt, uppskattat och respekterat som det brukade vara. Att det liksom är en sån negativ utveckling där. Och att han tror att det som delvis ligger bakom det här, det är så här finansmarknadens framväxt. Att de enorma och så här ökande belöningarna i den icke-produktiva, spekulativa finanskapitalismen har gjort att värdigheten för det vanliga arbetet har naggats i kanten, menar han. Att de känner att de uppskattas relativt mindre, och att den finansiella spekulationen som sker, att den bidrar liksom lite till den reella ekonomin, och det kommer, och det är så här ekonomisk verksamhet som inte kommer alla till del, utan det handlar mer om att några få skor sig och blir superrika. Och att de menar på att även om de flesta inte känner till detaljerna om finansspekulationen, så känner de att klyftan mellan det som belönas och erkänns och det som på riktigt bidrar till ekonomin och det allmännas bästa, den klyftan har ökat. Och att de menar då att en del av lösningen för att komma till rätta med det här, det är att man liksom ska rigga om de ekonomiska belöningarna helt enkelt då. Öka kapitalskatt kanske, och skatt på finansiella transaktioner eller något sånt där. Och kanske också då minska inkomstskatt på vanligt arbete. Men att han också då inte bara pratar om att så här, konfigurera om ekonomin, utan också att det handlar om ändå att man så här, ska skapa en annan kultur av medborgerlig dygd på något sätt. Att vi måste liksom ha ett samtal och en diskussion, att det så här, behövs en ny diskurs där arbetet tillskrivs mer värdighet. Vilket kanske lite så här flummigt då, om man har ett mer marxistiskt perspektiv. Men,
nej, men det är väl klart att det som behövs göras är ju det viktigaste arbetet. Men det är ju väldigt svårt att känna, om man inte gör en klassresa men gör ett viktigt arbete. Man är lokalvårdare, man är kanske undersköterska. Det är kanske svårt att känna att man gör ett viktigt arbete när hela retoriken handlar om att man ska göra en klassresa. Och just som du sa, det här med löftet om resande liksom.
Retoriken om att the rhetoric of rising. Ja.
Men jag har också tänkt att det på något sätt är emot, att det inte bara är pengar som är så stor skillnad på lågbetalda och högbetalda, utan att det följer ju status, att man får respekt i sina medmänniskors ögon, men det följer ju också livslängd rent konkret, det följer hälsa, alltså så vitala saker. Och jag tror i och för sig respekt för sina medmänniskor är också en väldigt vital och viktig del i varje människas självkänsla liksom. Och när det följer sådana stora konsekvenser av att inte hänga på rising-tåget liksom, och inte lyckas i den, då blir det ju mycket svårare att välja utifrån sin personlighet. För att om det som alla vill ha, typ leva länge, vara friska, inte ha ont i ryggen. Om det som alla vill ha bara går att få genom vissa positioner, då vill ju alla ha de positionerna. Okej, det är bra då, säger högen, då får man konkurrens kring dem och så. Men om vi inte har den diskussionen så blir det ju i alla fall så att det blir mindre utrymme för individualism. För att då måste man säga att nej, men vissa människor vill inte leva länge. Vissa vill ha ont i ryggen, vissa vill inte ha hälsa. Och så, det tror jag inte någon tror. Men om man får det, utan vi vill i grunden, i botten ha mycket samma sak. Och sen är vi olika. En del kanske vill jobba med hjärnan, en del vill jobba med handen. Om vi då säger att hjärnans arbete ska belönas med 6,2 års längre livsliv, ja, men då kommer alla vilja det. Det är inte individualism, det är inte personligheten som talar, förstår du vad jag menar? Och därför så tycker jag också det är så konstigt att säga att man tycker om frihet för individen, att man tycker om att samhället inte talar om för dig vilken livsbana du ska välja, utan det är du, vad du är som unik människa som ska avgöra det. Och så samtidigt vara för de här klyftorna där då vissa vägar leder till saker som alla vill ha. Det är inte individuell frihet.
Nej, att det blir liksom ett strömlinjeformande av människor snarare då, eller att det är det leder till.
Det är ju som ett stort osynligt pekfinger som talar om för individen, gör det här om du vill leva. Och vem vill inte leva? Ja, vissa, men det är väldigt få.
Precis. Ja. Ja. Nej, men,
Så jämlikhet är förutsättning för individualism.
Men det är lite så här, just det där med alltså vad som är, hur mycket som bara handlar då om ekonomin och att hur de ekonomiska belöningarna funkar och vad som är det här sociala erkännandet och så vidare, och eller hur mycket det går hand i hand, det gör det kanske mestadels, men att just att Sandell håller på att prata om det här med att det inte bara då handlar liksom, eller han tar ju dels upp det här då problemen med finanskapitalismen och ökad ojämlikhet och så vidare, men också då att man ska ha den här, skapa någon slags kultur av medborgerlig dygd och där inte då bara outsourca till marknaden att bestämma vad som är värdefullt och som är ett värdefullt bidrag till samhället och till det gemensammas bästa. Att det behövs liksom då en ny sån diskurs där det vanliga arbetet tillskrivs mer värdighet. Och ett exempel han tar upp är att det finns lite en sån kultur i USA och i andra länder också, att man respekterar armén jättemycket, man respekterar trupperna.
Alltså, för de gör ett viktigt arbete, menar du?
Ja, alltså jag menar, om man lämnar det här, vad man har för personliga åsikter om krig och USA-imperialism, men att, liksom, att den statusen, trupperna tillskrivs, det är lite de befinner sig på en värdeskala som lite grann står utanför det här vanliga meritokratiska sättet att fördela status på, om du förstår vad jag menar. Att det är inte då att de får mycket pengar, och det är inte heller då att de har credentials, att de har examen från elituniversitet eller något sånt. Men det finns bara en stark kultur av att uppvärdera dem.
Varför är det så då?
Man säger, ja, jag vet inte riktigt. Det kanske går att förklara av att det är i imperiets intressen och det skapas en sån kulturell överbyggnad, jag vet inte. Men det finns ju, att det är jättestarkt. Man säger thank you for your service. Man tar ut dem på planen på sportevenemang och jublar åt dem. Men sen, det är ju också då att det är lite bortom vad man tycker om krigen. Att det är ju väldigt, så ju så att en väldigt stark kultur att även de som är starka motståndare till de politiska besluten om att gå i krig
gillar ändå soldaterna.
De gillar ändå soldaterna. Man får aldrig vara respektlös mot soldaterna ändå. Man säger alltid thank you for your service till de enskilda soldaterna. Och att Sandell menar på att han ser någon så här liknande då, som han ser det, positiv utveckling i, ja, men i det här som du nämnde tidigare, vad som har skett under pandemin. Att det är det här som kanske många har hånat en del, det här med att man ska hålla på att applådera åt sjukvårdspersonalen och sådär. Men att det nu då under pandemin finns en allmänt ökande uppskattning och ett ökat erkännande för människorna som genomför det här nödvändiga arbetet.
Men det han säger där, som du pratar om, så här samhällelig dygd, och nu har inte jag läst, men när jag hör det så bara kan man ju, tycker jag man kan översätta det till marxistiska begreppen bruksvärde kontra bytesvärde. Alltså det arbete som bidrar till ett bruksvärde, det vill säga att vi har konkret nytta av någonting, är ett arbete som bör respekteras. Men vi har ju bytesvärdet, alltså det arbete som leder till någonting som kan säljas för en profit, är det arbete vi ska ägna oss åt i en orimligt hög utsträckning. För att sådana där kapitalismen, ja, men det är ju, vi köper och säljer, det är ju ett bytesvärde, det är ju inte ett bruksvärde. Men någonstans vet ju nog alla att det är viktigare att städa än att spekulera i, i fastigheter eller liksom. Fast det ena är ett bruksvärde, vi har inget sätt att belöna det eller visa vår uppskattning där för bruksvärden, men vi har våra pengar och visa vår uppskattning för bytesvärden, och då blir ju applåder ett sätt att uppskatta ett viktigt bruksvärde som tyvärr inte har ett så högt bytesvärde. Och det kan man håna, och det är klart att jag förstår verkligen att de undersköterskor som har pissiga arbetsförhållanden och inte höga löner och så vidare skulle uppskatta det materiella mycket mer än en applåd. Men, men man kan ju tolka det som du var inne på, att det är något sätt som vi vill uttrycka det vi vet i det inre.
Ja, precis. Ja, men det är ju kanske sant att det är det han far efter, även om han inte använder marxistisk terminologi, att vi måste uppvärdera bruksvärde mer än att vi har hamnat.
Nej, men det är det jag menar. Jag kan förklara.
Ja, precis. Ja, men det är jättebra. Ja, nej, men just det, att det är det som, att det är lite det problemet han ser då, när han liksom ser på samhällsutvecklingen, just det där att man hamnar i ett läge där vi inte vet hur man uppvärderar något annat än bytesvärde. Även om han inte drar någon slags revolutionära socialistiska slutsatser av det, så vill han på något vis dämpa den utvecklingen.
Men jag tycker också det är ett exempel på att ett ekonomiskt system får existentiella följder. Alltså att vi kan inte, vi vet inte, vi har inte språket för bruksvärdets uppskattning av bruksvärdet. Men vi har pengarna som är språket för det andra, och det blir på allt fler plan vårt enda språk. Men jag tror inte att människor, alltså jag tror inte att man kan få bort människor från det äkta och genuina, och man kan inte bara uppskatta de finansiella fyrverkerierna.
Nej, men det är ju liksom, det är ju intressant, alltså det som sker nu då, att alltså just under pandemin då, att det finns den här allmänt ökande uppskattningen och då kanske då det här ökade erkännandet för människorna som genomför det nödvändiga arbetet. Och det är inte bara de som jobbar i vården då heller, utan att det blir mer synligt för alla nu att vilka som gör det som behöver göras för att hela samhället ska fungera, att försörjningen fungerar, att de som jobbar i mataffärer, de som jobbar på lagar eller som lastbilschaufförer, busschaufförer.
Och så vidare. Är det ju. Alltså, det är också konstigt med att vi tycker det är okej att belöna yrken olika när vi samtidigt har så långt gången arbetsdelning. För att det är ju helt uppenbart att jag kanske inte tycker att det egentligen skulle behöva finnas någon som typ jobbade med reklam. Men om någon ska göra det så måste ju någon passa den människans barn, och måste finnas någon som städa dess lokaler. Alltså alla är ju beroende av varandra i ett så arbetsdelat samhälle som vårt. Och då blir det ju lite konstigt att säga att det ena arbetet är värt så himla mycket mer än det andra, när det värdefulla arbetet inte skulle, jag menar inte att det är värdefullt, men som i bytesvärdestermer är värdefullt, inte skulle kunna utföras om inte de andra arbetena utfördes.
Precis, men det är det är väl att att Sandell menar på att det här då skulle, att det som sker under pandemin och det här då, hur den har synliggjort vad som är det nödvändiga arbetet, att han menar på att det skulle kunna vara början då på en debatt som leder till en omvärdering. Alltså där vi bland annat då kanske ska omstrukturera ekonomin så dessa grupper får en ersättning som står mer liksom i paritet då till det faktiska bidraget de gör till det allmännas bästa. Men ja, också, ja, jag vet inte, kanske också det här bara med applåderna då. Applådera.
Ja, men det är lätt att håna. Jag tycker ändå att det finns någonting. Man kan förstå längtan som gör att man ger en applåd. Och den längtan är ju värdefull.
Mm. När han pratar om det här, hur ska vi liksom omfördela? Att det är det han vill. Vi måste omfördela status och erkännande. Och det låter ju så här väldigt, alltså du vet, nu måste ni respektera de här människorna. Nu måste ni respektera alla Trump-röstare.
Det är lite svårt, men jag vet ett bra sätt att omfördela status och erkännande. Mm. Och det är bara att belöna allting lika mycket.
Mm.
Alla arbeten.
Ja.
Inför ekonomisk demokrati så att vi har inflytande över de ekonomiska besluten i ett samhälle så att folk känner en större, det spelar roll liksom vad jag tycker. Och så då blir det ju inte så här, du måste erkänna som att hjärnan måste programmeras om, utan då finns det en materiell grund för att se vem är liksom, då kan det i alla fall inte vara det här med pengastatus grejen här som ger erkännande.
Nej, vi landar i svaret full kommunism.
Det igen. Gör man ju så ofta. Mm.
Alla vägar leder dit.
Nej, det är lustigt hur det blir så. Men sen tänker jag också så här, som vi pratade om med erkännande och allt det där av verkligt vanligt viktigt arbete, att egentligen är det ju alla vanligt viktiga arbetare som har den största makten även inom en marknadsekonomi, på grund av att det är det och de som utför arbete naturligtvis, alltså det som ordnar de bruksvärden vi behöver, men också för att de är de som sugs ut och är grunden för profit som alla företag måste ha för att överleva. Så att strejken är ju ett enormt maktmedel för människor som gör viktiga arbeten och för människor som bara är lönarbetare och därmed producerar mervärde och därmed lägger grunden för profit. Men det är en väldigt, väldigt bortglömd maktfaktor.
Mm, det kanske kan snarare vara det som den här pandemin kan leda till då, att den får liksom de arbetarna att få syn på att de har den här makten då, snarare då.
Ja.
Att det är ett medvetande som kan
återuppväckas.
Om man
ska gå en idealistisk väg så borde vi verkligen inte tänka så här, nej men stackars lilla undersköterska vad du är.
Mm.
Och det är synd om dig och vi är vänster, vi ser dig, vi ska hjälpa dig, utan fan, skulle inte klara oss utan er, och ni måste hålla oss lite väl med er så ni inte strejkar eller liksom.
Nej, precis. Ja, men, att det,
ni är samhällets ryggrad.
Mm. Ja, men snarare än att det kan vara utvecklingen som kan leda till ett större erkännande för dem, kanske skulle kunna vara det snarare då, att de blir medvetna om vilken makt de sitter på. Snarare än att vi är snälla och startar ett samtal om att de, att vi ska tycka om dem mer, som Sandel sa.
Ja, men han menar väl.
Ja. Ja, precis. Ja, nej, men det är liksom att det bara var något så intressant, just det där hur man men som Sandel pratar om det här med the troops i en amerikansk kontext, och med hur man liksom uppvärderar militär, att man bara har en sån kultur kring det. Kring hur man tänker på det. Jag vet, det är väl att man får syn på i och för sig då när något är viktigt. Alltså som att vi kanske då får syn på att alla de här människorna gör ett viktigt arbete nu under pandemin. Det har väl också varit i USA, i New York, att en så här väldigt, väldigt hög status var brandman, tror jag, ända sedan 11 september. Att de är liksom superhjältar lite grann på något sätt. Och det kanske mer bara var ett vanligt halvtrist kneg innan, sådär, men att det är ett skimmer kring det. Efter det då, för att man har fått syn på det, hur viktigt man tycker att det är.
Har vi något motsvarande i Sverige? Där vi ger ett andligt erkännande åt folk som har dåliga löner och kassa arbetsvillkor?
Ja.
Det var det närmsta vi kom, det var att vi sa det var bra, ni i vården, att ni fanns just nu. Mm. Under pandemin, det var det.
Ja, men precis. Ja, men vi har väl varit en del av, det är inte bara Sverige, men vi har varit en del av den här internationella trenden att ge det här andliga erkännandet till sjuksyrorna, göra sådana roliga memes då superhjältar står och bugar för sjuksköterskor.
Ja,
för att de är de riktiga superhjältarna.
Ja.
Så det har vi ägnat oss åt. Men jag liksom förstår ju poängen med att det är förmodligen då den ekonomiska omfördelningen, att det är det som kommer först och sen kanske statusen ofta följer på det, men att kanske, jag vet inte, att det kanske inte alltid är så enkelt att det samspelar fullt ut, att man så här, jag vet inte, bestämmer sig för att ge ett andligt erkännande till vissa ibland.
Och att... ja, det kan man göra på vägen mot det andra erkännandet.
Ja, just det. Men jag,
i arbetarrörelsens barndom, början av seklet, och alltså de klassiska arbetarrörelsesångerna, Vi bygger landet, Vi är de tusende, det finns massa sådana sånger, jag kommer inte på någon mer nu.
Mm.
Jag skrev om det någon gång, som där de just skapar sig, besjunger sig själva och besjunger sin egen makt och, och
just det.
Samtidigt säkert skapar den makt, eller liksom medvetenhet om den makten, som genom att sjunga om den. Och det är ju inte en, det är ju inte liksom, och vad synd det är om arbetarklassen, eller arbetarklassen är nog de som det är synd, mest synd om, så det är de vi ska hjälpa.
Nej.
Utan arbetarklassen har en unik position, som till exempel om vi ska hjälpa funktionsnedsatta, om vi ska hjälpa funktionsnedsatta, som vi absolut ska liksom underlätta så att de kan ta sig fram och leva så normalt liv som möjligt och så vidare. Det är ju civilisation, men det är också, vad ska man säga, just civilisation. Alltså det finns inget motsvarande maktmedel som de kan ha mot samhället.
Det
för att jag är funktionsnedsatt och därför har jag, nej, därför har du inte, men jag är en som utför det arbetet som hela samhället behöver. Ja, du har nog lite lättare att få igenom vad du vill om du drar nytta av den positionen. Det är därför inte det är liksom socialismens intresse för arbetarklassen inte handlar om att arbetarklassen är mest, det är mest synd om, utan de har en unik position i att omkullkasta systemet.
Ja, precis. Ja, just det. Ja, men det är sant att det kanske då är problemet lite grann med det här Michael Sandels sätt att prata om det, att han pratar om de här 2/3 som inte har universitetsexamen, som att, som då, eller men att han pratar om det som att, de, att det är synd om dem och vi måste hjälpa dem genom att ge dem värdighet.
Ja,
vi ska fördela, vi ska fördela ut status till dem. Men att man snarare kanske ska se det då som att, att de kan ha den insikten om att det är vi som skapar bruksvärdet i samhället. Så därför kan vi ta statusen och ta pengarna och så vidare.
Ja. Det blir ju en annan kraft i det än att än någon slags tacksamhet att ni ser oss, ni där uppe.
Okej, och nu har Liv kommit in i studion och du har ett meddelande helt enkelt.
Ja, precis.
Som du vill få ut.
Just det, exakt. Jag ville berätta för er, Nina och Ola, och för lyssnarna att jag har gjort nya screentryck.
Screentryck.
Exakt. Som jag tänkt sälja på mitt Instagram. Så att om man är intresserad av att köpa det så kan man hålla utkik på mitt Instagram. Och jag kommer börja visa dem på måndag och tisdag. Och sen på onsdag 25 november så kommer jag lägga ut en mailadress på morgonen på Instagrammet. Och då kan man mejla dit om man vill köpa tryck. Man kommer liksom få dem hemskickade. Jag har ju haft så här försäljning av mina tryck innan, kanske någon minns, för 2 år sedan.
Så du gjorde det en gång tidigare då folk fick köja till din ateljé?
Precis. Men nu kan man ju inte göra det på grund av corona. Så nu så kommer man att få dem hemskickade. Så jag har liksom haft öppet i den här affären en dag tidigare. Hittills i historien. Och nu har jag öppet dag 2. Det kommer bara vara öppet en dag. Den 25 november. Så då måste man skynda sig att köpa tryck. Det finns 4 olika motiv. 2 gamla och 2 nya.
Exklusiv möjlighet.
Exakt. En väldigt exklusiv möjlighet. Så i alla fall håll utkik på mitt Instagram, vad det enda jag ville säga. Hej då.
Boken heter Om man älskar frihet, tankar om det politiska. Så stor rekommendation på den. Hoppas ni alla köper den och läser den. Och tack så jättemycket Nina Björk för att du ville vara med igen.
Tack så mycket Ola Söderholm för att jag fick vara med.
Stormens utveckling är tillbaka om en vecka igen. Tack till Aftonbladet Kultur. Hej då!
slutet.